Podplay.
Tycker du är smartare än de flesta?
Ja, det är jag. Jag absorberar kunskap bättre och processar den och kan tänka kreativt.
Mm.
Det är inte alla förhållet.
Känner du dig missförstådd?
Konstant. Men när man går in i filosofins värld så vet man att alla
vad gör det med
de briljanta är de mest missförstådda. Ju mer briljant är desto mer missförstådd blir du. För pretentiösa unga människor vill alltid tro att de förstår det fast de inte har fattat ett skit för de har inte studerat. Men så är det jämt.
Vad gör det med dig att bli missförstådd hela tiden?
Jag bryr mig inte. Jag har lärt mig av de konstnärer jag lever med och som jag har omkring mig. För jag lever i en värld full av konstnärer och kreatörer.
Är det inte frustrerande?
Jag bryr mig inte om recensioner. Det finns ingen recensent i världen som kan förstå min bok bättre än vad jag själv gör. Så varför ska jag någonsin läsa en recension för? Skulle det är för mig.
Skulle du vilja bli mer förstådd än vad du är?
Ja, det skulle vara intressant. För då skulle förmodligen fler idéer för att alltså, jag skulle bli smartare.
Där är du. Tjena, tjena. Hej.
Hallå.
Hallå,
hallå. Välkommen.
Tack.
Ringde du på klockan
här? Ja,
ja.
Det funkar.
Han är faktiskt något längre än jag trodde, på ett sprudlande humör och påminner om en buspöjk med skägg. Mannen i dörröppningen är den första icke-komiker jag intervjuat, men ändå får han mig att skratta mer än de flesta lustigkurrar jag mött. För det är något med de där frispråkiga, något attraktivt i det skamlösa och en kittling i att försättas i vad är det kan sitter och säger läge. För prata kannarna, åsikterna viner som en tennisboll i en torktumlare. Under samtalet känner jag ibland att jag spontant vill opponera mig. Nej, men så där kan man inte säga, får man väl inte tycka. Men jag släpper taget och lämnar åt dig att förfasas eller fascineras. Välkommen till toppmöte med Anders S. Eller känna mannen som sett döden i vit ögat 3 gånger. Fått sparken från Talang och som är den du tänker på när du ber någon prata ur skägget. Personuppgifter, tack.
Jaha. Jag är född i mars 1961. Har bikulturell bakgrund.
Mm-hmm.
Vilket är en fördel. Blandat utland och svenskt. Är numera 59 år gammal.
Och namn?
Alexander Bard heter jag.
Du uppväxt i Motala?
Ja.
Men du har skalat av dialekten?
Nej, den finns kvar.
Jag har inte hört någon Motala dialekt i dig.
Jag säger Östgötar bara för att reta folk, men det är själva verket heter Östgötar. Okej. Nej. När jag blir lite full och glad eller blir väldigt arg så tror jag att östgötskan kommer igenom.
Hur låter det när du pratar östgötska?
Det slinker igenom tunga L framförallt.
Om du skulle prata östgötska med mig när du svarar?
Jag kan prata östgötska med dig mycket som helst. Det är inga problem alls. Ja, var bor du då? Bor du i Linköping eller Vadstena eller? Lite trädigt, hör du? Jag var på Mobilia Mantorp och shoppade häromdagen och det var fräscht. Det var faktiskt fräscht där.
Du, Alexander, du är också den första komiker, som, icke-komiker, som jag har intervjuat faktiskt. Jag brukar ju bara...
Jag vet inte hur jag ska tolka det.
Nej, men...
Det är som att bli raggad på en annan snubbe en bar som säger att jag aldrig ligger med kille förut.
Du är ju rolig.
Jag hoppas jag inte är tråkig i alla fall. Nej. För det vore ju ett öde värre än döden. Är det inte just den dikotomin som är den som ingen kan prata om? Alltså man kan prata om fet och smal liksom, fast det gör ont i många människor som då är feta och ska försvara sig. Man kan självklart prata om snygg och ful, för det är ju ändå subjektivt också.
Mm.
Men man kan prata om gammal och ung. Men den dikotomin som är så helig och som gör så ont i folk att kvällstidningar kan aldrig skriva några tipsbilagor om den, det är rolig och tråkig. Och det är ju liksom humorfria människors vidriga öde. Tänk att vara Bono. Tänk att gå igenom hela livet och bara tycka att du är jätteviktig och bry dig om hur du ser ut hela tiden och inte ha någon humor. Och alla andra skrattar och du fattar ingenting. Det är ju bara att ta livet av sig. Det måste vara fruktansvärt.
Men du, Alexander, jag frågar därför att...
Du vet också att det är en form av dumhet.
Att det inte var rolig?
Ja, att det inte var rolig är en form av dumhet. Humor är en form av intelligens. Det finns en fantastisk bok som heter Humor. Mm. Skriven av brittiske filosofen Simon Critchley. Den är alltså dödligt seriös, den är inte rolig alls. Det är ett riktigt filosofiskt verk om humor. Och det första Critchley slår fast i boken är att humor är en form av intelligens. Det är alltså en parallax, det är en förmåga att se saker på flera olika sätt. Det är därför saker blir roliga, för att från ett håll så ser ju någonting helt seriöst ut, från ett annat håll så blir det jättekomiskt.
Uh-huh.
Det är då vi skrattar.
Alltså, jag sitter just och funderar på vad komiker, jag har tänkt länge, vad är komiker egentligen? För att jag vet folk som kallar sig för komiker som jag inte tycker är roliga.
Alltså inkvoterade komiker.
Ja, det får du kalla
som det. Som tillhör en lidande minoritet och därför måste få stå på en scen och sen är det bara två människor i publiken och ingen skrattar och ändå kommer de tillbaka kvällen efter och kör igen.
Men skulle du kunna tänka dig att kalla dig för komiker?
Nej, men jag är intresserad av trickstern som karaktär. Jag är intresserad av arketyper. Och jag anser att vi lever i tuffa tider just nu därför att det är svårt att vara komiker och satiriker och det skruvas åt från alla håll och kanter och det blir svårare och svårare att vara rolig utan att stötas med någon. Och jag tror att det kommer till en punkt där ironin måste komma tillbaka med full kraft. Jag tror bara det finns ett sätt att göra det då. Det, lämna alla traditionella medier där man ständigt är censurerad, flytta över online där man är så fri som möjligt och sen börja bli rolig på riktigt igen. Jag försökte se när jag borrat filmen, gammalt fan av Sacha Cohen, men det var bara hemskt. Det var bara dålig.
Du gillar inte det?
Nej, det var inte rolig alls.
Nej.
Det var bara en parodi på sig själv. Och jag har fattat, just att filmen var så dålig också så blev det uppror i Kazakstan på riktigt den här gången. De är så jävla trötta på Borat och numera är kazakerna rika och har pengar och du vet, åker till Moskva och London och New York och festar och tycker bara, kan ni sluta hålla på med er jävla rasism? Det här är inte kul. Ska ni ändå hålla på och bråka om Black Lives Matter i USA och alla liksom är lidande och alla är offer numera, då kan vi lika när vi kazaker får vara med. Så de är så här. De har ju lagt upp det på nätet nu med liksom kazakiska taxichaufförer som sitter och säger Borat is not funny and he's not from Kazakhstan, please! Så det är svårare att vara rolig. Det är inte bara det att censuren är hårdare. Det är inte så enkelt som att satiriker och ironiker och komiker kan sätta sig och säga vi hade det så lätt förut och vi fick göra vårt jobb och nu får inte vi göra vårt jobb för vi blir censurerade. Men det är också en konst att kunna vara rolig mitt i allt det här.
Varför är det svårare att vara rolig då, idag? Alltså,
det som det? Har hänt är det här med internetsamhället, att alla fått en megafon och skriker, och det betyder att en jävla massa humorbefriade människor äntligen hörs. Och de är ju inte sena att ta till sig de här megafonerna och skrika och gapa. Och vad som då händer är att de humorbefriade människorna, antingen fattar de inte humor, och då tolkar de det roliga som att det är sagt med allvar.
Mm-hmm.
Och det är en stor tragedi i sig. Eller också är det medvetet så att det du säger som är roligt och ironiskt tolkar de på ett annat sätt. Jag har själv varit i flera polisförhör nu.
Om
utredningar, alla möjliga saker som jag skulle ha sagt och gjort som utreds om det är brott mot yttrandefriheten och sånt där. Och varenda gång så är det när jag är kul och skriver någonting ironiskt på Twitter som uppenbart ironiskt för vilken normalbegåvad bondkäring som helst. Men ändå sitter polisen och framförallt de som gör anmälningarna och låtsas att det här jag skriver är skrivet med fullt blodigt allvar.
Mm.
Och det är...
Men kan man inte också ha det som en ursäkt att man är och tassar på gränslandet och när man går över den så säger man jag skojar bara.
Jo, det kan
för
man säga.
För att humor bottnar väl i lite grann.
Jo, men det är det jag gör. I det här fallet måste jag försvara mig absolut. Och varenda gång läggs utredningar ner. Jag är inte fälld för någonting. Det finns inga åtal mot mig överhuvudtaget. Och jag tycker väl egentligen också att om någon tycker att jag säger någonting som inte passar, då får de driva det civilrättsligt. Problemet är att alla har megafonen, alla kan skrika idag och alla klagar. Och det betyder att nu har liksom den här, faktiskt, den humorbefriade lynchmobben kommit. Och den vill inte veta av humorn, den vill döda humorn. Och det är alltid satiriken eller ironiken man dödar först när lynchmobben kommer farande. Det är därför det är svårt att vara rolig då.
Har du själv funderat på att ställa dig på en stand-up-scen och köra?
Nej, alltså jag har Anders Kjellin och Aron Flam som två av mina absolut bästa vänner. Jag vet också hur svårt det är att lära sig tajmingen och stå där och klara av tajmingen. Det är därför också jag klev av musiken helt för sjuvårdsen, för att du kan inte sitta och göra musik på hobbynivå om du en gång har varit med och skrivit världshits och haft stora framgångar. För du vill inte vara medioker. Du är antingen eller. Så antingen gör du det här och gasar på utav helvete och liksom... Timing är en så central del av att stå på scen och göra stand-up. Så att det skulle krävas åratal att träna upp det. Om jag ens har talang, det vet jag inte heller. Men om jag skulle ha talangen för att stå på scen och göra stand-up så krävs det åratal för att komma dit. Men det jag skulle ha svårt för, och vad min talang inte funkar här, är att det kräver ett skådespeleri som kräver att du tömmer dig själv först och så går du upp och så tar du på en roll.
Mm.
Och det har jag väldigt svårt för. Jag gick på scenskolan en gång i tiden men slutade ganska snabbt. Det var inte svårt för mig att komma in. Jag skrev min första teaterpjäs, satt upp den 19 år gammal. Jag gick på teaterskola i USA i tonåren. Alltså jag var teaterunderbarn.
Varför har du svårt för det att gå in där, i roll?
Jag kommer på helt enkelt, men det är så svårt att inte vara Alexander Bard för mig. Okej, och skådespel, det är därför intervjuer med skådespelare och humorister blir så tråkiga, för att de är tomma och de tar på sig roller hela tiden när de går upp på scenen.
Mm.
Det är det bra skådespeleri är. Men att höra en skådespelare bli intervjuad om sin senaste pjäs, det är lika tråkigt som att höra en idrottsstjärna bli intervjuad. Det var så här, ah, du vann tennismatchen, hur kändes det då? Och jag slog lite hårdare än min motståndare, jag slog in bollen där och du kändes det bra och så vann jag. Och det är samma sak med skådespelare. Ta en sån som Johan Rabeus, vi kompisar, och jag älskar Johan. Han är så jävla rolig, han är helt underbar. Men Johan Rabeus är en sån person som, det är inte så mycket där egentligen faktiskt, utan han är bara så jäkla bra på att bli de här karaktärerna han ska vara. Och det är ju vad en komiker gör med. En komiker går upp på scenen och förställer sig och är då en karaktär. Och det roliga med komikerna är att de bra komikerna har ju självklart ett element av vem de egentligen är. Och så krämar de bara på det gånger 10 och sen går de upp och kör den grejen. Så att har de en jobbig relation till sin mamma, vilket alla komiker har, det verkar vara liksom ett krav, då självklart så drar de på det 10 gånger om.
Mm.
Den här morsan blir liksom alla kvinnor i hela världshistorien. Så projiceras på henne såklart. Och sen blir det jätteroligt. Men jag vet inte, nej jag tror inte. Det, jag tror det skulle lysa igenom för mycket av den genuina Alexander Bard och det jag gör. Och det skulle komma iväg. Nej, alltså det, jag har svårt att skådespela. Jag tror att min egen karaktär kommer igenom för mycket hela tiden.
Men om du aldrig känner att du är bekväm med att gå ur rollen som dig själv... Alltså
jag tror inte jag kan. Jag tror inte jag har talangen för det. Jag tror att...
Men du är en konst. Du säger att du gillar gestalt. Hela Army of Lovers-grejen var ju någon slags... Var det rakt igenom Alexander Bard?
Nej, det var det inte. Det är sant. Det är en bra iakttagelse också. Det är till och med så att jag fick spela en roll jag var ganska obekväm med. Det var Camilla Thulin som hittade på min figur som jag var i Army of Lovers när jag var den Alexander Bard.
Var det så?
Ja, det var det. Vi gjorde först i Army of Lovers en platta som var asbra men inte fäste, för att den helt enkelt, jag tror jag härmade för mycket mina förebilder och det var bara proffsigt gjort, och då var jag ganska konventionell och de andra såg snygga ut, och sen upptäckte jag att det var ganska ointressant egentligen. Det var mest på att jag ville få ur mig någonting. Och sen när vi gjorde liksom om Army of Lovers, när det tog fart och slog internationellt stort och bara det sa pang, då var vi väldigt tydligt utmejslade karaktärer. Och ja, vi hittade i La Camilla, vi hittade i Champe Barda, vi hittade Dominika Persinski, vi hittade Michaela Donovan och Vilde Lacour, något vi kunde bygga på. Och precis som komiken driver om sin morsa och använder sin riktiga morsa men drar på gånger 10, så gjorde vi samma sak. Vi tog de här karaktärerna och drog på gånger 10 med dem. Men jag skulle tippa faktiskt att min karaktär var den mest spelad av dem, därför att jag egentligen var minst bekväm att stå på scenen i Army of Lovers.
Vad var det som gjorde dig obekväm att stå där?
Nej, jag är bekväm att stå bakom någon.
Men vad var det för idé som Camilla Thulin hade med din karaktär?
Jag skulle säga att på scenen var Jean-Pé Barda stjärnan. Och alla vänner av Melavar skulle säga att han var stjärnan. Han var den hela världen föll för. Oavsett om tjejerna var karismatiska och roliga och hade humor. Och både La Camilla och Dominika har ju dessutom tungor av guld.
Och Michaela?
Ja, Michaela har andra kvaliteter. Hon hade kvaliteter att hon kunde faktiskt gå omkring och röra sig på en scen.
Ja.
Det kunde inte de andra damerna. Hon hade många kvaliteter. Så Michaela tog vi in när vi skulle börja turnera mycket. Och det handlade om att jobba hårt. För då var hon faktiskt den som hade karaktären och jobbade hårt. Och hon kunde verkligen föra sig på en scen. La Camilla kunde bara sitta på en tron. Så fort hon restes upp så blev hon helt platt. Och Dominika Persinski kunde bara vicka på häcken som i Tutti Frutti. Och det gjorde hon jämt och gör fortfarande. Framför Anders Borg numera. Men det var Dominika.
Nu är inte de här att försvara sig.
Så... Nej, de vill inte försvara sig. De känner sig hedrade av att jag precis beskriver dem som de faktiskt är. För det är det som gör dem till stjärnor. Det är som Camilla Henemark sa en gång. De verkar vara sitt äst. Hon fick frågan en gång vad hennes rötter var. Du förutsäger bara fråga en svart brud som gör musik vad hennes rötter var. Och man förväntar sig att Aretha Franklin ska komma ut i käften. Eller Ella Fitzgerald. Eller något sånt där. Och hon tittade på journalisten och sa: "My roots are Milli Vanilli."
Ja, det var ganska
genialt.
Ja, det var skojigt.
Skojigt och sant. Så in i helvete sant. Alltså, Alexander Bard i Army of Lovers kom till sitt S och blev en världsstjärna i den här videon till låten Obsession. Där de andra hackar mig i små bitar och plockar ut min hjärna. Jag sitter som bara ett dumt våp på ett sinnessjukhus på slutet och min hjärna har borta. Det ligger en hink intill blodig. Bara den videon är... Den är ett mästerverk. Den är en av de bästa musikvideor som gjorts. Och där fick jag spela den här karaktären som Ringo Starr i Army of Lovers. Det vill säga, alla intervjuer men alltid i Ryssland och Japan och allting, så fick jag alltid frågan: vad är din roll i det bandet? Jo, men någon ska de vanliga människorna kunna känna igen sig som någon kunde göra det med mig. Men det var liksom, jag låtsades spela den rollen.
Så du blev the guy next door? Så.
Ja, jag var i Army of Lovers, enligt Army of Lovers världsbild, så var jag the guy next door. Ja, Eller du är inte fag next door,
men du är inte omedelbart en fag next door eller en guy next door kille för folk. Du
är allting relativt.
Precis, okay.
Tvärtom. Army Lovers var det. Som Army Lovers bara bestod av 1700-tals aristokrater med akut syfilis. Det var hela affärsidén. Som outsourcar allt.
Det är coronatider just nu. Reserestriktioner gör att det blir jobbigt för mig att leva, känner jag. Hur känner du som stor resenär i dessa coronatider?
Jag kom igång här under de här månaderna när det var lite lugnare. Och satt igång och resa i alla fall i Europa. Men shit, alltså dessa ansiktsmasker överallt var man än landar. Det är så jäkla jobbigt att åka någonstans just nu, för det blir så bökigt och det är svårt att planera någonting uttaget, så att jag får väl ge upp liksom bara så här och vänta med resan tills eller tre coronavågor till är över. För uppenbarligen är det så att även om corona nu är nere på nivå där den inte dödar fler än vanlig säsongsinfluensa.
Ja, nu höjs det ju igen. Är det en andra våg på vägen?
Jo, men titta, det är för att så många fler blir smittade också. Men tittar du på dödligheten i coronan så är den faktiskt inte mycket högre än en säsongsinfluensa just nu. Jag har haft corona själv, det var inte alls, det var vidrigt. Men
det var det?
Ja, det var hemskt.
Berätta, jag är jättenöjfiken.
Nej, alltså,
hur kändes det från, alltså, när du fick?
Det är en jäkligt obehaglig sjukdom, för det är diffusa symptom först och sen slår det till med full kraft och det slår ofta till på något av tre eller fyra olika sätt. Jag fick andnöden direkt. Så att och det är ju den som dödar till och med, att folk slutar andas helt enkelt, de klarar inte av det och mindre organer lägger av. Det är syrebrist i blodet. Gör att lever och njur allting lägger av. Och då går det fort. Så att, jag hade ungefär 48 timmar som var kritiska.
Var du till sjukhus?
Mm.
Oj.
Och sen blev jag bättre. Och sen var jag nästan frisk. Feberfri och satte igång och röra mig. Och då kom andra vågen. Men då var det samma symptom. Och då visste jag om hur jag skulle bete mig. Och jag visste om hur jag skulle skydda mig maximalt.
När var detta? Var det
i mars.
I mars redan?
Mm. Mm.
Och du är fullt frisk annars, du har inga underliggande sjukdomar?
Nej, jag har astma bara, men det har ingen korrelation till covid. Det trodde man i mars, då var det allvar. För då var det första läkarna frågade om jag kom in, astmatiker. Ja, det såg de, för jag var så van att andas med så jäkla lite luft som jag gjorde, för jag kan meditera när liksom inte astman slår till. Så det gjorde jag, men det var ju farligt, för du får du syrebrist ut i fingerspetsarna och ut i tårna alltihopa, då går det fort sen utför.
Det kan tänka mig det vidrigt som finns, men jag får annöd på det sättet.
Ja, det är det.
Och hur upplevde du?
Det var som någon hade parkerat en stor jävla betongbunker rakt över hjärtat. Det gjorde skitont och sen kunde jag inte andas. Och det enda du vill när du inte kan andas, att någon ska öppna lungorna så att du kan andas.
Vad gör man då?
Och det går ju inte. Det är då du inser hur maktlösa människor är för liv och död.
Vad gör du
med? Alla var ju... Vad skulle de göra?
När ringde du till sjukhuset då?
Nej, jag knallade dit bara. Och sen såg de att jag var illa där. Jag fick gå förbi kan och träffa läkare omgång. Jag var akutfall direkt. Och sen fick jag en skitbra behandling. De var jätteduktiga. Unga läkare var det.
Syrgas i sån här...
Jag vill inte gå in på detaljen och behandlingen. För det spelar ingen roll. Det är personligt också. Men de gjorde vad de kunde göra helt enkelt. Och sen visste de mycket mer bara två månader senare. Och sen har jag en kompis som är läkare. Lite Sangar. Han är fantastisk. Han såg till att han ringde och stämde av mig varje kväll. Så jag slapp och liksom belasta vården. För de hade ju fullt upp med folk som låg i respiratorer med uppslitna halsar. Och hade alla möjliga underliggande sjukdomar och låg och dog överallt i mars. Det var ju död överallt. Så att jag ville inte vara med där. Jag ville så mycket som möjligt klara mig själv. Men sen fick jag två pucklar till. Och då hade jag redan hört om att det här skulle hålla på en månad. Jag tror ganska exakt jag räknade 28 dagar från det första riktigt tydliga symptomet till det sista. Så jag hade det i 28 dagar. Och det är många som rapporterar just en så lång period som de här symptomen kommer och går.
Blev du rädd?
Ja, det är väl klart. Det är nytt.
Uh-huh.
Det enda jag hade var att det fanns ett parallellt nätverk som växte fram synkront med män i min ålder med bra underliggande hälsa som alla hade en rejäl variant på covid-19. För män över 50 får ofta en ganska rejäl variant av sjukdomen. Och det spontana nätverket var fantastiskt att se. Det var det jag gick hem och kollade på datorn. Så, oj, shit, just det. Jag fick tips från en läkare och sen såg jag bara med en gång. Liksom. Och sen var det ju egna polare jag hade i min egen ålder som bara, Ja, jag är 55, jag åkte skidor i Österrike, jag är jättesjuk och fy fan. Hur har det gått för dig? Ja, jag har fått det också. Du med? Ja. Hur gör du då? Du gör så här och så här och så här. Så tipsar man varandra om tips som dök upp överallt online. Så fort du har feberfri, bäst gå ut och röra sig. Träna igång lungorna på en gång, för annars kan det bli permanenta lungskador. För alla gissade ju. En ny sjukdom, det är ingen som vet hur covid-19 skulle landa. Fortfarande, man vet mycket mer idag när du och jag sitter i november. Man visste i mars såklart.
Mm.
Men fortfarande en sjukdom vi håller på att lära oss om.
Mm. Hur känner du när du kommer till den här läget, när du känner att du blir rädd? Känner du att shit, jag kan dö nu?
Man går och kollar arvet. Man går och kollar att man bryr sig om de människor omkring som man älskar, ifall det skulle bli riktigt illa.
Var du rädd för det?
Det är klart, man ens inte andas.
Mm. Vad var det för tankar som kom då? Var det några tankar som blev överraskade dig? Eller var det?
Nej, det var mer så här, jag fick det. Okej. Okay. Vi hade redan ett gäng som kommit överens om att vi skulle ta hand om varandra och vara med varandra. Och om någon blir smittad så skett vi om de andra blir smittade. Vi hade redan kommit överens om det. Sen när jag väl hade gått igenom den första fasen och den andra kom, och den var lika allvarlig egentligen, rent tekniskt var den lika allvarlig, men då visste jag hur det funkade. Jag visste också att jag skulle gå över.
Så du behövde inte åka iväg till sjukhuset?
Nej, då kände jag inte att jag kände inte att mitt liv var i fara andra eller tredje gången det kom. Utan...
Har det påverkat dig någonting det här? Och så har du ju tankemässigt eller? Existentiellt?
Ja, det skulle klart göra det. Jag har haft allvarliga sjukdomar förut i livet. Jag höll på att dö när jag var 23 år gammal. Det färgade hela min personlighet.
Vad var det för något?
Ja, jag vill inte gå in på detaljerna, men jag var riktigt sjuk när jag var 23 år gammal. Jag höll på att dö och stryka med. Och det var till och med så att läkarna sa till mig då att jag skulle dö. Men de hade feldiagnostiserat mig.
Okej. Okay.
Vilket faktiskt för psyket är väldigt intressant, för enda gången jag gått en terapeut. För jag var totalt livlös när jag kom ut ur det. Alltså jag levde men hade ingen motivation kvar till någonting. För mitt psyke var inställt på att jag skulle lägga ner.
Och hur reagerar du?
Och då kan det ta åratal faktiskt att komma igen. Jag har fattat det. Har du en gång sagt till någon att en människa ska dö och de tror det själva, och sen överlever de i alla fall, det betyder inte att de blir jätteglada och hoppar upp och ner och är fulla av energi när de får det beskedet. Utan det kan ofta vara så chock till hela systemet att det som hela systemet har stängt ner och måste liksom köras igång. Och jag körde igång allting genom beteenden, det vill säga det som heter KBT då. Mm. Det vill säga jag gjorde saker jag borde göra och gjorde dem nästan laglydigt varje dag, så följde jag mina rutiner. Och sen efter några månader började känslorna väckas till liv och kom tillbaka.
Vilken känsla den svåraste att överbrygga när man...
Likgiltigheten. Depressioner. Mm. Lider med deprimerade människor, det är fruktansvärt. Deprimerade människor har ingen framtid. I alla fall manlig depression funkar så. Jag ska inte tala för en kvinnlig depression, den är förmodligen lite annorlunda. Men den manliga depressionen funkar så att du tappar all tro på framtiden. Och det enda du kan göra är att sitta varje stund och älta det förgångna. Och eftersom du ältar det förgångna runt i en loop hela tiden, så är allt som har gått fel i det förgångna, vilket är alltid mycket, det går inte att korrigera och rätta till eftersom det inte finns en framtid. Och då är det ditt fel och då måste straffet vara för evigt. Och därför deprimerar människor till slut av livet av sig, för att de är så självbestraffande i sina tankelopar och kommer inte ur den loopen. Och det spelar ingen roll hur mycket du försöker leka med en, eller trolla med en deprimerad person för att få dem att tro på framtiden. Det finns ingenting där för att bygga framtiden på. Den kapaciteten är bortblåst.
Mm. Hur länge var det där tillståndet då?
Det kan vara åratal.
3-4 eller?
För mig var det, jag var inte deprimerad. Det är fel ord att använda. Jag var helt enkelt nollställd och omotiverad efter att jag hade överlevt något som jag skulle dö av. Och var 23 år gammal. Och sen när jag var 55 års åldern, alltså det gick 23 år till.
Mm.
Då åkte jag till Sydamerika och levde med shamaner i djungeln för att få uppleva min död på riktigt. Och då fick jag göra det. Just att jag beskrev vad som hade hänt när jag var 23 och hade kommit ut ur det och hade alltså erfarenhet av det förut. Och då kunde jag göra om den upplevelsen i 55 års åldern.
Vad var det för upplevelse? Det är
som man blir präst i till exempel Chavin-traditionen i Peru. Man tar droger så att hjärtat slutar slå. Så att man dör. Och så att man övertygar att man är död. Men samtidigt så har man någonting som kickar igång hjärtat precis när man är på det ögonblicket.
Varför ville du göra det?
Jag vill veta hur jag skulle reagera inför döden och vad jag skulle prioritera. Det är för att om du upplevt ett eget dödsögonblick så vet du exakt vad som är viktigt för dig i ditt liv. Det finns bara ett sätt att göra det på, och det är att dö. Och om du har haft ett dödsögonblick i ditt liv som du medvetet har konfronterats med, där du är fullständigt övertygad om att nu dör jag, nu lämnar jag, ge upp. Då är det precis vad det är som är viktigt i ditt liv. Allt annat försvinner.
Kände du att, att nu dör jag när du låg där?
Du kan inte lura kroppen. Eller, hjärnan kan inte lura. Hjärnan blir lurad av kroppen, så att om ditt hjärta slutar slå, då kommer din hjärna vara övertygad om att du lägger ner. Och hela systemet slår på. Nu dör jag.
Och du kommer det tillståndet att du accepterade döden?
Ja.
Blev det svart sen? Du gav upp sen?
Nej, men det är då det precis den andra vändningen slog in. Och då blir man först arg. Första reaktionen du börjar leva igen efter du har varit död är att du blir arg. För du har gett upp. Så den som har gett upp är den som ska reagera för att man vaknar till liv igen. Det är superintressant.
Verkligen?
Mm. Filosofiskt jätteintressant. Väldigt Heidegger.
Du blev snuvad på döden?
Ja. Och min första reaktion var ilska. Men vad fan!
Jag hade ju förberett mig för det.
Förbereda kan du inte göra. Du knäcks steg för steg för steg, knäcks det. Alla dina motstånd drivs ner tills du fullständigt underkastar dig någonting som du totalt har tagit makten över dig och kör över dig. Det är som någon kör över med en bandtraktor och bara, du kan inte göra motstånd. Ungefär som du ligger fast hos asfalten och där kommer traktorn och bara kör över dig. Det är precis så det är att dö.
Du sa att du ville uppleva det i Sydamerika.
Jag ville göra den andra gången i mitt liv som jag hade upplevt när jag var 23. Så tyckte jag att ett lämpligt tillfälle var när jag var 55-årsåldern. Och då sa jag till shamanen att jag räknar med att leva ytterligare en sån här period. Men nu är jag halvvägs dit. Så jag är halvvägs mellan min första död och min avslutande död. Och där vill jag uppleva det en gång till. För att veta att jag inte har dödsångest.
Hade du dödsångest?
Nej, eftersom jag upplevt döden redan när jag var 23. Och då var jag övertygad att jag skulle dö. Så vill jag uppleva en gång till för att försäkra mig att jag inte fått dödsångest under den resan. Och det hade jag inte.
Vad var det som du kom på var viktigt i livet då?
De man älskar. Relationer. Mm. Det är det enda spännande roll.
Det är det.
Det är därför familj är det djupaste ordet som finns i vårt språk. Det enda spelar roll. Det du gjort spelar ingen roll alls. Om du har skrivit böcker eller gjort skivor eller turnerat eller publik som gjorde, inget sånt spelar roll. Ingenting du producerat spelar roll. Det enda du bryr dig om när du ligger för döden är att de du älskar ska kunna ta hand om varandra när du är borta. Så jag är beredd att dö för andra människor för att de ska få leva.
Mm.
Och jag vet det.
Mm.
Det är en jäkla styrka att gå vidare i det. Och det kan man säkert försöka resonera sig fram till eller meditera sig fram till. Jag gjorde det handgripligen. Så att jag ville verkligen konfronteras med det fullt ut. Jag har inget behov att göra om det, kan jag säga.
Du sa till mig, eller jag har hört dig säga, att när du var 7 år var du klar med vem du var och vad du ville.
Ja, uppenbarligen, men det är ju också en efterhandskonstruktion. Vi hade en vägg i mitt pojkrum full med rockstjärnor och en vägg full med filosofer. Alla hade skägg. Det var bara män med skägg. Jag ville ha skägg. Jag ville ha man av skägg. Jag skällde ut en frisör när jag var 6 år gammal för att jag inte kunde få polisongen om en stars innan jag var 6 år. Jag ville absolut inte vara den här skägglösa ungen. Jag ville bli man och ha skägg.
När skaffade du skägg?
Så fort jag kunde. Och enda gången jag inte hade det var under Armin Lovers-perioden. Jag hade långt hår och inte bara mustasch. Jag har haft skägg före och efter det, jämt.
Varför det?
Jag älskar skägg. Det finns 2 kön. Skägg och kvinnor. Jag slipper titta på könsorgan. Mycket bättre uppdelning, tycker jag.
Du har aldrig lekt med tanken att raka av dig skägg?
Nej. Jag känner mig helt naken.
Skulle du bli som Simpson i Bibeln?
Jag skulle bli kvinna.
Du skulle förlora din kraft.
Jag skulle transsexuell på en gång. Ja, nej, skägg med starten är givet. Jag tycker det är stiligt på andra män också. Jag tycker, har man chansen att ha skägg och mustasch, skaffa det.
När upptäckte du första gången att du hade dragning till män?
Jag vet inte vad det innebär. Jag har en stor dragning till kvinnor.
Mm.
Jag ser kvinnor som kompletterande, en motsats, obegripliga, därför så spännande. Och det är verkligen, det är grönare på den andra sidan och på det sättet är jag heterosexuell. Så alltså, gillar jag kvinnor. Min dragning till män har mycket mer att göra med att just min arketyp är en man som ska ta hand om män. Mm. Så jag fattade det när jag var 13-14 att det blir nog inte familjebarn för mig. Det är inte min grej.
Men du pratar, jag pratar om sexuell dragning.
Jag älskar det kloster. Nej, så här funkar det. Att jag tycker att det är spännande både män och kvinnor och gärna samtidigt.
Okej. Men du har sexuell dragning till. För jag kan inte tänka mig det. Så det finns en skiljelinje. Jag kan bara tänka mig, jo, jag älskar män, jo, men jag har ingen sexuell dragning till män.
Nej, för du tänker inte de situationerna där det skulle uppstå som skulle attrahera dig. Och det här är folks fantasibrist. Antingen har vi slaveri eller också har vi inte slaveri i ett samhälle. Och om vi inte har slaveri i ett samhälle, då kan inte folk vara slavar under till exempel en sexuell läggning. Det underkänner jag på en gång. Det är bara att du tänker inte en situation där du skulle vara sexuell på något sätt med andra män.
Och vilken situation?
Annars tänker du bara det dragning till könsorgan. Det är banalt.
Jag är mer intresserad av kuken och fitta.
Ja, men det är jättebanalt. Det är klart man kan vara det. Hur många heterosexuella män är inte mer dragna till kuken till fitta, inklusive sin egen kuk? Det enkla sättet att beskriva heterosexualitet är att en man är besatt av sin penis och han tycker att en fitta är en jävligt snygg dekoration under kuken. Det har jag sagt på stora manskonferenser. Alla män ställer sig upp och jublar och applåderar. Så det är uppenbarligen vad heterosexualitet är. Män inte skulle vara intresserade sexuellt av män, det är som att säga att de är intresserade av sig själva. Det skulle vara som en man inte kan runka längre. Det är bizarrt, det är klart det är. Det är inte det skiftet som avgör det med homo- och heterosexualitet, som jag tycker är en jäkligt olycklig uppdelning överhuvudtaget. Jag håller med Michel Foucault fullständigt. Turkar till exempel förstår inte konceptet taget. För säga, hur kan man bli någonting man gör? Hur kan man bli någonting på grund av ett beteende? Det är en bizarr idé.
Finns det en skillnad i romantisk kärlek då till män versus kvinnor?
Okej, du kan säga så här. Att killar idag pratar om en man crush betyder att de tänder på tjejer och måste ha en relation till tjejer, för det finns en sexuell koppling till tjejerna. Man crush betyder att du är så jäkla förtjust i din polare att du skulle vilja dela ditt liv med honom snarare än att flytta upp en brud. Okay? Mm. Det är nya ord vi använder idag för att beskriva någonting som fanns förr som återkommer idag. Därför att med kärnfamiljens totala liksom nedrasering så måste vi hitta på andra livsstilar. Och då öppnar vi upp oss för helt andra saker. Jag gillar kloster. Jag bor på kloster en stor del av mitt liv. Jag har rest runt hela världen och bott på kloster. Jag bor på alla typer av kloster som finns. Jag älskar klosterliv. Jag tycker kloster är det optimala för mig. Jag tycker det är absolut nästast. Jag vet att jag skulle vilja ha den typen av rutiner varje dag. Jag lever egentligen någon slags urbant kloster i alla fall. För jag lever med män. Jag lever inte med kvinnor. Även om jag dejtar och tycker väldigt mycket om kvinnor.
Så du lever med män?
Ja, och dejtar väldigt gärna kvinnor som lever med kvinnor, för de kvinnorna är starkare än andra kvinnor och roligare.
Men vad kommer sex in i den bilden? Då har du sex med dem du lever med, både och dem du dejtar med.
Det finns något som heter privatliv, Anders.
Ja. Ja, det är svårt att veta var gränsen går här.
Jag är gärna ett B1 i HBT för andra människors skull, för att de inte ska känna sig så förlorade och borttappade och förtvivlade över att de inte kan låsa in i homo- och heterofacken. Själv tycker jag att homo- och hetero är definitioner som gör människor till slavar. Jag tycker det är fantasilöst och tråkigt. Det handlar om situationer.
Jag respekterar ditt privatliv.
Okay.
Så vi släpper det.
Vi håller mig till beta och då kan jag dessutom vara med i HBT-rörelsen, och varje gång man angriper vita heterosexuella män så kan jag smita undan från det skottet.
Då är ett kryss
två. Jag kommer ju dubbelt bra undan där. Jag får ju så många pluspoäng i alla de här minoritetskulterna.
Så, du lever med män men du dejtar kvinnor?
Jag kan alltså vara intersektionell.
Intersektionell?
Ja, och vinna på det. Mm.
Du har ju hög svansföring, skulle jag vilja säga. Du är väldigt tydlig och du tycker starkt och fort och känslomässigt. Men du har en verbal förmåga som få har. Min teori är så här. Sverige och svenskarna är utsvultna på tydliga personer. Håller du med om det?
Ja, jag skulle till och med säga att det är så illa att svenskarna backar så fort de vill något. På det sättet är Alexandra Pascalid och Alexander Bard lika varandra, även om vi är fiender på varsin sida av slagfältet. Men hon bara ger sig inte. Och jag lärde mig det tidigt i Sverige, att på gott och ont så är Sverige ett land där alla ger sig om man inte ger sig själv. Så man får aldrig backa. Men, alltså svenskar är nyrik medelklass som just flyttat in till stan. Det är svensken. Vi är alla homogenade för vi har gjort samma resa samtidigt allihop. Alla svenskar har gått från någon slags arbetarklass vid bruket in i någon slags medelklass som bor i villaförorten. Och sen är det en formel för allting. Och därför är Sverige fullt av exakt likadana gågator absolut överallt. Med exakt likadana gågatelykter. Det finns ingen variation utav
Pratar de inte en väldigt liten del av...
Sverige bara äventyrsbad och handikappramper. Och inget av dem är snyggt. Det är tråkigt och konformt och svenskarna är jätterädda för konflikt. Jag tycker konflikt är spännande. Att få ur sig någonting och uttrycka och sen få svar på tal tillbaka alltihopa och rensa luften i hur man kommer framåt helt enkelt. Och det är väldigt svårt för svenskar att komma framåt. De fastnar i samma saker hela tiden. Så att, håller man på till exempel med politik som är intresserad av, då sitter svenskarna på fullt allvar och menar att de politiska partier vi har i riksdagen idag är ju dömda hav för all framtid. Fast resten av Europa kan slänga ut många partier som helst. Frankrike, och Italien och Holland har gjort det regelbundet. Och bytt ut alla partier och tycker, nu räcker det. Nu vill jag ha folk som inte är karriärister och därför måste jag ha nya partier. Ja, då byter man ut alla partierna. Men svenskarna sitter kvar och tror någon slags dödsdom de har över så att vi måste rösta på Liberalerna en gång till fast vi inte vill ha dem. Eller något sånt där. Det är typiskt svenskarna. Det är konflikträdslan slår igenom på sådana områden.
Men du pratar om svenskarna som en helhet här. Det har ju blivit väldigt segregerade i Sverige.
Nej, det är varmkåbröd som gäller, det är det verkligen.
Nyanlända, migranter som kommer hit, som har bott här i många år eller bott här väldigt kort.
De blandar sig ju inte med svenskar, svenskarna blandar sig ju inte med invandrare. Vi har ju ett av de mest segregerade samhällena i världen, för svenskarna vill inte blanda sig med annat än andra svenskar. Svenskar vill att grannen ska vara svensk. Sverigedemokraterna har rätt, det är vad svenskar vill. Och det har varit fult att säga, men ändå röstar folk till slut på dem för att alla ger sig, för att det är faktiskt det svensken vill. Om du frågar svensken vad han själv vill, så vill han ha grannar som ser ut exakt som honom och han vill ha noll konflikter. Svenskarna gillar inte konflikter. De ska sitta alla stycken på ett stordass på kvällen, 7 personer till varandra och prutta i kapp. Liksom. Det är vad svensken är programmerad att göra. Och för att alla ska vara sams i den där tajta stugan med dasset på kvällen på under vinterhalvåret, så måste alla vara jättesams.
Så när folk pratar om en vilja med integration, så är det lögn, menar du?
Total lögn. Nej, det är ingen som vill integreras i Sverige. Alltså det spännande är ju snart att invandrare hittar varann. Mina bästa vänner idag, det är typ kurdiska killar som har kurdisk pappa och finsk morsa. Och det är de mest spännande människorna i Sverige idag. Alltså, överlägset mest spännande, nu tar invandrarna över Sverige kulturellt. Varför då? Därför de är roliga och de är spännande och de tänker fritt och de är inte rädda för att ta konflikter. Varför då? För de är alla minst bi- eller trikulturella. Ofta har de två kulturer hemma och så möter de den svenska kulturen. Det blir 3 kulturer. Ju fler kulturer du krockar, desto mer spännande blir folk i huvudet.
Hur ska man komma till bukt med integrationen då, tycker du?
Det finns ju bara ett sätt. Jag anser inte att segregation är något fel i sig. Jag älskar ju Istanbul. Det är min andra adress. Det är dit jag åker för bara att vara en ful gubbe som går på gatan och gömmer sitt hörn. Det är Istanbul som gäller för mig. Jag älskar den stan. Den är helt knas. Det är muslimska bönutrop överallt. Det stör inte mig dugg. Jag tycker det är toppen. Stan har funnits där i tusentals år. Alla kulturer krockar och möts i Istanbul. Öst och väst inte minst. Jag tycker den stan är fullständigt fantastisk. Jag gillar Turkiet som fan.
Okay. Men du bor inte där? Alltså, vi pratar ju om folk här som bor här.
Jo, jag åker till Istanbul när jag vill slippa Stockholm och Sverige.
Men du kan alltid åka till hem igen.
Jag bodde i Berlin förut och pendlade dit regelbundet och så åkte jag hem till Sverige. Och så pendlade jag till Berlin och så åkte jag till Stockholm. Och så Berlin och Stockholm och körde mycket sportbil däremellan. Och mycket Polenfärg blev det. Sen tröttnade jag på Berlin för jag har fullt av svenskar överallt. Så vill inte jag vara kvar där längre. När Stureplan kom till Berlin, då drar jag. Och då stack jag till Istanbul istället med ett par polare och vi håller till där och jag är där regelbundet och stormtrivs. Och orsaken till det är att den stan är segregerad. Därför i Istanbul som är alla stora världsstäder, du har det Chinatown och du har det Jewtown och du har liksom olika stadsdelar där olika minoriteter bor och de vill bo med sina grannar som ungefär som de. Men alla är ändå med i den här stora staden. Och det är spännande att det är så en stad verkligen funkar. Du vill inte att alla kvarter ska vara likadana. I Sverige sätter man några arkitekter på att rita en hel stadsdel och så byggs hela stadsdelen samma årtal. Och det är klart att alla husen ser likadana ut hur man än anstränger sig för att skapa någon form av mångfald. Och då får man Hammarby sjöstad.
Men du förespråkar du segregation snarare då?
Segregation är helt naturligt. Folk ska få bo var fan de vill.
Men vi pratar om förutsättningar då. Så folk som är i utsatta områden som ärver fattigdom mer eller mindre. Som inte har samma chans. Jag har en elit som bor där jag bor och där du bor.
Om du bor trångbod i en lägenhet i en förort runt Stockholm eller Södertälje, så vill inte du bo i en villaförort med svenskar. Det är det svenskarna tror. De tror att invandrarna vill bo i en villa och ta fram grillen och köra tacofredag och allt sånt där som svenskar gör. De tror på allvar att invandrarna vill leva det livet. Det vill inte invandrarna göra. Det är därför invandrarna har egna fester, egen kultur, plockar in egna saker. Det är därför jag konverterade till zoroastrismen. Jag valde en annan religion. Jag gick in i en annan kultur, den perska kulturen. Jag är som vilken perser eller kurd som helst idag. Jag äter så mycket persiska middagar så sprutar ut så här perska kryddor och rörorna på mig. Och det gjorde jag bara för att kunna vara i en annan kultur än den svenska, för att sitta åtminstone i två kulturer. För jag anser att man kan inte ens vara intelligent om man inte deltar i minst två kulturer.
Men de vill ha samma förutsättningar i alla fall som du och jag har.
Ja, men det vill ingen invandrare som kommer till Sverige som vill gå längs samma gågata i varenda stad, vilket svenskarna gillar, för svenskarna är så vansinnigt konformitets- och trygghetssökande. Nej, men och det är inte andra kulturer. Sverige,
men de vill inte bli bortvalda på jobb för att de heter dem konstigt.
Nej, självklart.
Och de vill kunna ha samma förutsättning till samma utbildning.
Ja. Ja, ja. Men det, är inte, det har inget med segregation att göra. Segregation har att göra med att jag bor där med mitt gäng och du bor där med ditt gäng, och ni väljer en livsstil där och vi väljer en annan livsstil här. Och vi kan välja livsstil efter religion eller etnicitet eller vilka andra intressen du vill. Till att börja med, om du bor i en hyresrätt i en innerstad eller om du bor i en villa i Sollentuna, så redan där olika grannar och olika livsstilar, för det är olika människor som väljer de livsstilarna. Det är vad segregation är.
Men du är ju inte sån. Du älskar ju andra kulturer.
Ja, jag är naturligt nyfiken. Ja.
Ja. Ja, ja. Varför tror du att inte svenskarna vill det då?
Det är inte många svenskar som vågar lyfta om Nordafrika när de är 20 år gamla på egen hand. Men det gjorde jag. Jag är en sån människa som gör det. Jag tycker att det är kul.
Men skulle du inte vilja att svenskarna ville det då?
Nej.
Var lite mer som du?
Nej, nej.
Du vill inte att svenskarna
nej, jag var som kallas en shamanoid personlighet. Nej, nej, shamanoida personligheter ska nog vara ungefär de 4% som är det. Och de ska nog vara vilda som tar de största riskerna. Och jag tycker inte alls att vanligt folk ska behöva ta de risker och leva en typ av liv jag lever. Det är det liv jag har valt. Jag segregerar.
Ingen ska in och tassa på ditt jävla liv, är det det?
Jo, de andra som är som jag får gärna göra det. Men jag förutsätter att folk som bor i den där villan, i den där villaförorten, har den där grillfesten, tycker det är kul. För mig är det en mardröm.
För du får hålla med om, Alexander, att det finns ju ett utrymme för en argumentation emot det du säger här. Att du häcklar de svenskar som är konformistiska. Men du vill inte att de ska bli som du.
Nej, okej. Okay. Jag är invandrars största vän i Sverige. Okej, okay. Själv invandrarbakgrund, i alla fall delvis. Okej, okay. Men...
Hur då menar du?
Det betyder att...
Hur har du invandrarbakgrund?
Ja, men det betyder att jag är bikulturell från början, som det heter. Och det betyder att jag anser att ju fler invandrare Sverige klarar av att hantera, desto bättre för Sverige. För det skulle sätta fart på en väldigt monokron, tråkig, konformistisk kultur. Det tycker jag är bra. Men om integrationen inte fungerar, då är det katastrofväg. Och det är det som hänt de sista 5 åren tydligt i Sverige. Det har egentligen byggts upp under lång tid. För att vi har misslyckats med integrationen. Segregationen är inte problemet, men integrationen måste fungera. Det vill säga just precis det du säger, att oavsett vad jag heter i efternamn så kan jag söka det här jobbet och ha lika stor chans att få jobbet som alla andra baserat mina meriter. När det försvinner och svensken döljer det här och sopar under mattan, och sen kan vi kalla det rasism eller vad vi kallar för det. Men när det försvinner och det sopas under mattan, för svensken vill ändå ha en granne som är svensk, och svenskar flyttar ut i bostadsområden, folk flyttar in som inte har en etnisk svensk bakgrund. När det sker hela tiden och sopas under mattan, till slut har du ett så stort integrationsproblem att du får det Sverige vi har idag. Och du kan inte lösa de här konflikterna med fler poliser, hårdare metoder, något som nu både moderater och sossar alla tävlar om att hålla på och föreslå. Jag anser nu att mentaliteten och gängvåld har gått så långt i Sverige att du måste börja förhandla direkt med gängen, för nu har de territorier. Och du får respektera att det är så. Du måste ge upp kraven på att låtsas att vi liksom...
Är inte det ett demokratiskt problem?
Att jo, det är klart. Men vi har redan i praktik gett upp. Det är bara att låtsas som någonting annat.
Men ska det växa då? Det kommer ju växa om vi inte gör någonting.
Om vi inte gör någonting... Om vi ska göra någonting som fungerar... Okej. Okay. Mm. Det första du ska göra är legalisera droghandel för att dra undan mattan på kriminella gäng.
Alla droger? Heroin, ja, kokain, ja.
Legalisering betyder att du får kontroll över någonting. Om du kriminaliserar någonting så lägger du ju locket på. Och så hoppas du att det ska försvinna. Och om du dyker upp någonstans slänger du folk i fängelse. Och så kommer du tillbaka och så kommer du tillbaka och kommer tillbaka som en zombie i en skräckfilm. Vilket vad droger gör hela tiden. För svenskarna har levt i illusion i 50 år. Där maoisten Beiro tittar på 1970-talet att knark var någon slags ond ande som besatte alla människor som tog knark en gång. Och det vet varenda snorunga om idag, det där är bara lögn. Det har varit lögner från början till slut. Och det har skapat en kultur idag där Sverige har högst dödlighet i hela västvärlden av missbruk. Vi har en omfattande kriminell sektor här, en stor svart ekonomi som är droghandeln, där invandrarkillar säljer droger till vanliga vita svenska etniska killar huvudsakligen, som marknaden ser ut. Och den droghandeln är kriminaliserad, och det betyder att vanliga etniska svenskar köper det som i sin tur göder ett gängvåld som drabbar inte etniska svenskar utan drabbar folk som bor i förorterna.
Så om vi legaliserar droger så kommer du dra undan mattan från de kriminella gängen? Eller det
japp! Ja, de lever ju på, det är det de lever på. Det är hela den svarta ekonomin. De lever, gäng, allting är, det måste finnas ett ekonomiskt fundament för att en verksamhet ska existera. Och det ekonomiska fundamentet för gängkriminaliteten idag, de sitter på ett stort kort. En stor del av svensk ekonomi idag är svart. Och den svarta ekonomin kontrollerar dem. Och de är inte intresserade av legalisering därför då försvinner fundamentet varför de existerar. För då vinner mattan på dem. Det här vill inga politiska partier i Sveriges riksdag prata om.
Om du
utan man låtsas att vi bara har fler polisbatonger över lösproblemet. Och det kommer inte funka. För det har de försökt i USA i decennier. Funkar inte. Städer som Baltimore är fullständigt sönderslitna, fattiga, trasar i småbitar. Vi kommer sluta likadant i Sverige. Men i Sverige kommer det vara Örebro eller Sundsvall som är söndertrasat till slut. Av samma skäl som Baltimore är trasat i USA.
Så om du skulle vara statsminister för en dag så skulle det första du skulle göra det är legalisera droger?
Jag skulle först se till att allting svenskar gör hamnar under lagen. Jag skulle legalisera allt svenskar gör. Om folk handlar droger i Sverige, vilket svenskar gör massivt mycket. Och ska du lösa det problemet så måste du erkänna att den handeln finns och det finns en marknad för den. Mm. Och sen är det så här, det du sen belägger med straff i lagboken ska ju vara något som det finns ett offer för.
Ja,
ja men det är då ser du ju inte med narkotikan alls. Det är en gigantisk del av svensk lagbok. Vi håller på att slänga in folk i 10-20 års fängelse för brott som saknar offer. Perfekt exempel på legalisering är Systembolaget. Vi försöker göra så att alkoholproduktionen och konsumtionen i Sverige går genom en tratt som staten har insyn och kontroll över det som tjänar pengar på, det Systembolaget. Och sen tillåter inte vi i Sverige att man säljer vin, öl och sprit i vanliga livsmedelsbutiker som man gör i Danmark. Till exempel. Mm. Det är legalisering.
Okej,
du får kontroll över allt. Läkemedel är ett annat perfekt exempel på legalisering. Du kan inte stoppa i dig vilka läkemedel du vill. Ja, du nästan kan göra det då, för du kan köpa dem online. Men i vanliga fall så måste du gå till en läkare som har en auktoritet som står över din auktoritet, och läkaren måste avgöra och godkänna om du ska få det läkemedel utskrivet till dig, och då är det till och med subventionerat om du tar det. Okej? Legalisering. Du får kontroll över någonting. Om vi har en stor aktivitet som pågår i vårt samhälle som vi låtsas inte finns eller inte ska få existera, vi sopar under mattan och stänger ner och kriminaliserar allting som har med den aktiviteten att göra, då spelar det ingen roll hur mycket vi höjer och höjer och höjer straffen. Det här kommer bara explodera tills det är en tryckkokare som sen kommer tillbaka och äter upp oss. Och idag är det ju gängvåldet i förorterna som sprider sig i Sverige som är en konsekvens av en usel svensk narkotikapolitik som går tillbaka 50 år. Nu är det dags för svenskarna att göra upp med det här, och framförallt göra upp med alla tusentals oskyldiga som dött på grund av den vansinniga politiken. Vi håller på att bete oss gentemot narkotika som gamla exorcister gjorde förr, som drev ett onda andar och dödade häxor. Det är ungefär på den nivån.
Alexander, vi har precis haft ett, eller det håller ju på kan man säga, ett val i USA.
Ja,
Trump och Biden.
Apropå nonsens.
Har du, ja, det är ju ändå en det som sägs vara världens största demokrati, möjligen efter Indien. Men vad är din reaktion kring detta?
Ja, men svenskarna har besatt av Trump och Biden säger bara allt om oss. Samtidigt som Trump och Biden pågick i USA, som jag är lite snabb, det här är Cartman från South Park som ställs mot ett coronalik. Det är det bästa USA kunde få fram. Med andra ord, de skiter i, de vill bara ha någon som inte lägger sig i. Så fort Biden blev vald och det blev en republikansk senat och politiken blev lamslagen i USA, gick börsen upp.
Mm.
Därför att de vill bara att politiker inte ska lägga sig i. Ta bort politikerna, de bara hittar på dumheter. De ska hitta på nya idiotiska lagar och regler och ny byråkrati och ny administration. Det enda politiker bajsar ur sig nya problem. Det är det enda de gör, de löser ingenting. Bara se till att de inte har någon energi eller resurser alls och inte kan störa det som fungerar i samhället. Lagboken funkar, vi behöver inte nya lagar alls, det här funkar bra. Okej. Det är vad amerikanerna fattar.
Vad tycker du själv om Trump då?
Vi förutspådde ju netokraterna 16 år innan Donald Trump vann valet i USA att förr eller senare kommer USA välja en reality-tv-stjärna som president. Mm. Där politiken kommer bli ironisk. Det vill säga, politikens makt och inflytande över samhället kommer gradvis att minska. Och till slut kan politiken bara förstöra. Den kan inte skapa något nytt mervärde. Och då har den blivit ironisk. Och därför kommer man ta den största kändisen och välja honom. För att han känns mycket ärligare än politiker som låtsas att de fortfarande är viktiga.
Men är han inte symptom på någonting större bara?
Trump är ju bara transparent. Han kan ju inte förställa sig. Han är alltid Donald Trump, precis som Alexander Bard är alltid Alexander Bard. Jag har svårt att vara skådespelare. Donald Trump är ju så skådespelare, för han är alltid Donald Trump. Amerikanerna valde honom 2016 och de höll på att välja honom en gång till. Och hade covid-19 inte kommit så hade han blivit omvald med jordskredsseger 2020. Helt klart. Varför? Därför att han är ärligare än alla andra i Washington DC, för alla andra är fake.
Så du kan förstå Trumps kynne?
Ja. Jag förstår både Trump varför man väljer honom. Och jag är helt övertygad om att om covid-19 inte kommit... Trump vann alltså. Han fick fler svarta väljare andra gången. Han fick fler HBT-väljare andra gången. Det är dubbelt så många andra gången. Han fick fler latinos dubbelt så många andra gången. Han borde ha avgått med en jordskredsseger 2020 och krossat Washington DC en gång för alla. För folk uppfattar honom som mycket, mycket ärligare än alternativen. Men sen kom covid-19 emellan och eftersom han behandlade, som han gör med allting, vansinnigt arrogant och misslyckades med covid-19-kampen i USA och en kvarts miljon amerikaner hann dö innan valet, så var det de vita äldre väljarna den här gången som lämnade Trump och gick över till Biden, eftersom Biden med sin ansiktsmask uppfattade som att han tog det hotet på allvar. Det är därför Biden vann och Trump förlorade valet. Mm. Helt enkelt analyserade.
Hade du röstat på Trump om du var ett amerikan?
Säkert. Jag skulle säkert tycka att alternativet var sämre, ja.
Mm.
Det kan mycket väl tänka mig att kunna göra. Men mer så här typ att, ja men ger man spark i arset och så får man fullt upp med det. Det är i alla fall bättre underhållning. För nu är ju CNNs stora problem, eller DNs stora problem i Sverige. Hur ska de sälja lösnummer när Trump är borta?
Mm.
Det finns ingen show runt Joseph Biden.
Trump vägrar ju att erkänna sig besegrad. Han säger ju att...
Ja, det är
säger,
klart det är så. The show must go on. Han kommer kandidera 2024, vänjer.
Men tror du han kommer att klara av det här? Tror du han kommer att hitta tillräckligt bevis så att det är
Trump bedrägeri? Är en zombie i en skräckfilm. Han kommer inte försvinna. Han kommer vara kvar så länge han lever. Så kommer han kandidera. Om man så kandiderar med en rollator och liksom, du vet, hjärtmaskinen hängande utanför liksom tungan. Spelar ingen roll. Trump kommer alltid kandidera. Han har nått rampljuset. Han är narcissist. Han kommer alltid vilja vara där. Och eftersom han kan röra till och reta skiten ur etablissemanget, så kommer det alltid finnas Trump-fans. Trump bråkar med alla till slut. Till slut blir det bara han och Melania kvar. Det är ingen kvar medan det till slut och hans fans. Men jag skulle tippa att Trump skaffar sin tv-station.
Själv. Kan du gilla att Trump jävlas med etablissemanget?
Ja, det är det som han är bra på. Han är ju en trickster. Ja! Det var på tiden att det hände. Alltså, det är ju inte allt han gjorde var bra. Han har rört till det rejält i relationen till Iran, vilket är problematiskt. Det är mycket möjligt att arvet efter Trumps 4 år blir att vi får atombombsspridning över halva planeten. Det kan mycket väl vara katastrofen som Trump byggde för. Men han hanterade Kina alldeles utmärkt. Ingen annan amerikansk politiker hade vågat ta med hårdhandskarna mot kineserna på det sätt som han har gjort. Och jag är livrädd för att det går förlorat under Biden och att kineserna får bestämma allt som de vill, gärna deras diktatur vinner. Nej, på vissa sätt var Trump lysande och faktiskt, han har gjort vad han sa han skulle göra. Han har faktiskt varit en mycket produktivare president än Obama. Obama var ju usel. Obama hittade ju bara på nya lagar och regler och byggde ut ännu mer administration och gjorde USA krångligare och dyrare. Det var det enda Obama gjorde sedan 8 år. Han var som politiker som ska genomföra politik, så var faktiskt Obama en katastrof. Han är ju hel i Sverige, men han var jättedålig. Trump däremot lyckades ju faktiskt med flera av de reformer han lovade han skulle göra 2016. Han genomförde dem på gott och ont, men han lyckades faktiskt med det.
Varför Obama hel i Sverige tror du? Eller vad?
Där vi är konflikträdda, han har rätt hudfärg, han har rätt bakgrund, han har rätt historia. Och så bestämde oss för att han skulle vara helig och fin, för vi läste in någon blandning mellan Martin Luther King och Tage Erlander i honom och sånt där. Och sen projicerar på det och sen sitter vi fast i den myten om Barack Obama, att han är så jättefin och jättegod. Ungefär som paret Clinton. Svenskarna var ju chockade när amerikanerna upptäckte Hillary Clinton var en bitch. Det var liksom så här, svenskarna kunde inte förstå det. Paret Clinton var ju såna änglar i Sverige. Så fina människor. De är bjudna på alla tillställningar på Nybroplan. Tänk om Bill Clinton eller Joe Biden eller Barack Obama skulle landa i Sverige och hålla ett litet tal här för någon Nobelkommitté liknande, och hela Sverige dallrar av förtjusning. Äggstockarna rasslar överallt och svenskarna är jättenöjda. Svenskarna är helt sålda på det här. Problemet med Sverige är att vi är bara demokraterna i USA utan att vara republikanerna. Så vi är amerikaniserade men har köpt en enda linje, en enda väg som vi läser in på vårt sätt. Ungefär som att vi ser Sverige genom svensk socialdemokratis ögon och läser in det på demokratiska partiet i USA. Och eftersom vi alla i Sverige är amerikaniserade och helst av allt skulle vara amerikaner och skäms att vara svenskar, så köper vi det, just det amerikanska arvet med hull och hår.
Men du, när du sa att du gillar Donald Trump, han är en trickster, och jag kan hålla med om det, alltså, det är en kul figur, det är alltid kul med någon som kommer att röra om. Bert Karlsson rörde om i Sverige och ställde Pölbacka, det var ett tjofad Rittan Lambo, det var lite uppfriskande på något sätt. Men det här är en kille som sitter på kärnvapenkoderna.
Men det är det som avgjorde saken. Varför folk valde honom 2016, han kunde ha vunnit igen, för att alla tittar på honom och tänker, diggar han sin familj? Ja, det gör han. Diggar han sina barn? Ja, fett mycket. Han skötte sin första skilsmässa rätt bra faktiskt. Skaffade sig en snygg, bra fru. Hon verkar rejäl, den här Melania. Nej, han diggar sina barn. En man som diggar sina barn och sina barnbarn trycker inte fingret på kärnvapenknappen.
En stor del av det som jag är intresserad av, det är media, alltså diskussionen om att media är partiska. Väldigt, väldigt mycket vänster respektive höger. Existerar journalistiken?
Det mest svenska som finns, där Sverige verkligen fallerar, det är den här lagen mot hets mot folkgrupp. Den är så dålig. Den är en sån juridisk skam, den lagen. Ett, vad är hets? Och två, vad är folkgrupp? Om vi kallade lagen för hets, lagen mot hets mot kollektiv, då skulle du höra hur bizarr den är med en gång. Kollektiv ska ju fan kunna klara att man hetsar mot dem.
Men du, Alexander, jag frågar dig om journalistiken, om du litar på den. Och du går
nej,
direkt,
det är
du
ingen som bryr sig på... Jag kollar inte på tv längre, jag kollar inte på...
Nej, men är det inte intressant? Det
är
inte
alla är online. Online spelar... Journalistiken är död. Den dog och sen sitter bara journalisterna och imiterar online. Jag vet inte hur många gånger det ringer journalister från de svenska kvällstidningarna och vill att jag ska kommentera min tweet. Och jag säger, om du vill kommentera min tweet kan du göra själv på Twitter. Det är det Twitter är till för. Eller citera mig, eller gå emot mig, eller tjafsa mig, eller gör vad du vill. Det är Twitter, det är där det händer. Om du har en tidning som ska skriva en artikel som är kommentar 147 på min tweet, då är det ju patetiskt, det är ingen journalistik. Det är ingenting med journalistik att göra. Idag är det ju figurer som Joakim Lamotte som sätter sig själv för egen räkning, som du gör här nu, och tar med sig en mikrofon för 10 spänn och åker någonstans och berättar vad han ser och upplever. PewDiePie är framtiden. PewDiePie är hela världens tjejs. Han är världens mäktigaste svensk idag. Han är världens absolut bästa av alla svensk. Han är totalt osvensk. Och PewDiePie har miljoner av följare runt hela världen som följer honom. Han är en messiansk figur till och med, skulle jag påstå. PewDiePie är mycket intressant än Greta Thunberg. Men Greta Thunberg passar in i massmediedramaturgin. Så massmedia låtsas att hon är världsstjärnan som verkligen är viktig. Men Greta Thunberg fanns ju tanter som är 65. Hon har samma målgrupp som Jonas Gardell. De är 65-åringar och tanter. PewDiePie är den riktiga svenska världsstjärnan idag. Det är PewDiePie och Max Martin som är de svenska världsstjärnorna.
Men ganska...
det står aldrig något om PewDiePie i DN, och står det något så att han på något sätt är ond och hemsk och väldigt osvensk. Ja, tack.
Är det inte det att det? Greta Thunbergs mål är väldigt bra? Att hon vill rädda miljön, medan ja, PewDiePie
är ju en tant som hamnat i en 16-årings kropp.
PewDiePie?
Du menar, Greta Thunberg är en gammal tant som landat i en 16-årings kropp. Och är sur och arg jämt.
Men
hon orkar inte ens plugga till oceanograf och bli en Maria Wetterstam. Hon vill bara sura och strika.
Varför är hon så hyllad då?
Det är för att hon är hyllad av alla tanter och farbröder som vill att världen ska vara det massmedia beskriver.
Okej. Okay. Du tror att klimathotet är en hoax? Eller?
Nej, men jag tror inte att Greta Thunberg är lösningen på någonting.
Okej.
Okay. Då skulle hon plugga miljöteknik. Om hon är lösningen på någonting. Att bara sura och demonstrera och väga gå till skolan, det är till slut hennes eget problem. Det är hon som blir dummare.
Så den redaktionella nyhetsvärderingen och den klassiska journalistiken är död?
Det tycker jag. Eftersom det inte längre finns redaktörer på tidningarna, så skriver de inte bättre än vad du och jag gör när vi twittrar. Och eftersom de inte ägnar sig åt någon undersökande journalistik överhuvudtaget, för det är ju numera YouTube-dokumentärfilmare och inte journalister, så har journalistiken dött.
Hur ska man så?
DN är bara Peter Wolodarski och ett par av hans polares kommentarsfält. Och eftersom det kommentarsfältet är mycket tråkigare än Twitter, varför ska man ens läsa det? Det finns ingenting där att hämta, det finns inget att lära sig där. Jag bryr mig inte om vad Peter Wolodarski tycker. Han sitter ju bara i ett hörn och kastar sig över alla som inte tycker som honom och vill att de ska dö. Det är det enda han håller på med.
Jag har dig igen här. Är det därför du får sån
här? Men du är en gammal gubbe. Det är väl ingen under 40 som läser det, men du är ju över 40.
Ja.
Ja, då så då läser du det.
Du var inte säker där? Du var inte säker på om jag var 40?
Jo, för du läser det igen. En vändande logik.
Du, jag pratade med Aron Flam, en god vän till dig. Hade han här för 2 veckor sedan.
Ja.
Han berättade om sin dragning till, direkt när han vaknade på morgon så ville han läsa ledarsidor bara för att bli förbannad. För då gick han igång, så att säga. Han hade en slags dragning till mörkret. Ja. Han kallade det för ett missbruk.
Nej, det är jude. Judar älskar konflikter, de är exakt motsatta till svenskarna.
Kan du känna igen dig i det?
Nej.
Gillar du bråk?
Inte i sig, det har inget egenvärde. Ungefär som provokationer, det har heller inget egenvärde som provokationer. Det är inte ett egenvärde i sig. Det är alltid tragiskt, tycker jag, när någonting jag gör uppfattas som provocerande. För det betyder att de människorna som säger det har varit så förminskande i sin världsbild från första början att en banal grej som jag slänger ut är provocerande. Det är ett misslyckande att en provokation uppfattas så.
Men om du säger någonting som du någonstans vet att det här kommer inte den här personen tycka likadant som, vill du då inte att du ska få mothugg där?
Jo.
Ja.
Du vill, jag vill ha fel.
Du vill ha fel. Du vill bli överbevisad.
Varje gång du sätter igång ett samtal så slänger du upp idéer. Och de ser, idéerna ligger i luften. De ägs av alla parter i det samtalet. De sitter på middagsbjudning till exempel. Bästa du kan ha middagsbjudning är ställa fram drinken och säga: kan vi komma överens om den här kvällen att allt som sägs i rummet stannar i det rummet, men det ägs av alla.
Mm.
Om någon kommer på någonting så behöver ingen ta det personligt. Det var bara en idé som flög upp i luften. Någon annan kan ta den bollen och leka vidare med den. Så slänga upp den bollen igen och se vad som händer för någonting.
Jag reagerar på, tycker intressant du säger, ett bra soundbite: jag vill ha fel.
Ja.
Ja.
Annars kan jag inte växa.
Nej.
Om jag bara skulle få mina fördomar bekräftade i mitt liv, skulle jag bli en dum jävla idiot. Det kan längre gå och ta livet av, men det är ju inget roligt alls. Jag vill gärna ha fel. Och har jag fel så får jag gärna ha fundamentalt fel. Det får gärna finnas ett systemfel. För då finns det 100 nya fel jag har som jag måste också dissekera och vrida och vända på. Det är väl alldeles underbart om man upptäcker sånt.
När kände du att du hade fel senast då?
Det var ett tag sen. Men å andra sidan så är det fortfarande saker jag upptäcker. Och det är egentligen det som är det viktigaste. Inte att ha felet, utan att fortfarande expandera och tänka djupare. Sitter och jobbar just nu filosofiskt med faktiskt en väldigt grundläggande fråga. Det är frågan om vad är kultur och vad är natur. Den är rasande intressant. Den är totalt underskattad i vår tid. Jag tror till exempel på, jag ska slänga fram en rolig hypotes. Så du tar den här. Jag tror att i takt med att tjurfäktningen bannlyst i södra Europa så ökade pedofilin i katolska kyrkan. Får se om den grejen korrelerar. Ska vi se.
Hur hittar du korrelationen där?
Tjurfäktning är extremt erotiskt laddat. Det är kulturens seger över naturen.
Så katolska präster kunde gå och titta på tjurfäktningar?
Nej, uh-huh. Det är alldeles för snabb koppling. Det måste tillåta mycket längre kausalitetskedja.
Okej, det är erotiskt laddat. Matadoren och tjuren har en kärleksakt.
Det är kulturen mot naturen.
Okej, du får utveckla det.
Gå på tjurfäktning, det är jätteladdat. Så alla vill gå hem och knulla när de kommer därifrån. Okej, okay? Varför det? Därför att det är Sankt Göran och draken, det är Mitras och tjuren. Det är liksom, det är mytologin om mannen som dödar odjuret på vägen till prinsessan. Liksom. Och det är jätteerotiskt. Det är vad heterosexualitet bygger på. Så folk går hem och ligger väldigt mycket. Tjejerna sitter och är helt extatiska mitt i tjurfäktningen. Och det är inte över matadoren, utan det är över relationen.
Folk går hem och knullar efter man kollar på tjurfäktningen.
Ja.
Finns det belägg för det?
Ja, absolut. Det är jätteladdat. Det är klart de gör det.
Vilka belägg då? Finns det siffror på det?
Grejen är det här att om du inför massor med pacifism och veganism i ett samhälle, historiskt sett, det har skett många gånger de sista 30 åren, att du får en trend där det pacifistiska idéarvet och det veganska idéarvet kommer. Du upptäcker ganska snart att pacifismen är att ondgöra kriget och veganismen att ondgöra jakten. Om du ondgör jakten och kriget så tar du bort mannen ur ekvationen. Det kallas hatet mot fallosen. Och alla samhällen som behatar fallosen hatar egentligen det som skyddar det samhället och hatar det som skapar överskottet i det samhället, som alla kan leva på. Så det betyder att försörjning och skydd försvinner. Membranet runt det här samhället
så vegan...
försvinner. Vänta nu, jag ska klara. Det betyder att membranet runt det här samhället ryker. Och det blir väldigt, väldigt sårbart utan att förstå varför. Eftersom det är naivitet som pacifism och veganism växer fram. Det är alltid barn som kommer på att tänk om världen blir fred och fin. Och då ska vi inte döda några djur, för ni får inte döda min kanin. Och djur får aldrig dö. För om djur dör så är det hemskt. Okay? Och samma sak med krig. Krig är våld och ont, och det är bara män som bråkar med andra män. Och det är hemskt att män mördar varandra. Fast varenda kille vill gå till Kasparovs lokal för att bara slappna av. Okay? Så då har du att göra med något som heter testosteron. Och du försöker få bort det ur samhällssystemet. Vilket är hela anledningen till att det finns två kön. Det manliga könet är testosteron ovanpå ett kvinnligt kön. Det är vad ett manligt kön är. Då försöker du förbjuda de krafterna. Då kommer de krafterna skapa en tryckkokare. Och den tryckkokaren heter sexualiteten. Det är för att om du tar bort kriget och du tar bort jakten, som är det man gör på dagen om man är man i alla kulturer, för att sen fira med en sexuell ritual på natten. Du vet män och kvinnor om att det är nice att ligga med varandra på kvällen när hormonerna stämmer. Kvinnan är full av östrogen, man är full av testosteron efter en lång dag på varsitt håll. Då möts de och där uppstår sexuella akten. Men om den förspillet inte finns under dagtid överhuvudtaget och inte längre korrelerar till det, så kommer vi få ett översexualiserat samhälle. Vilket är redan Sigmund Freud visade i slutet på 1800-talet, exakt vad vi fått i västerlandet idag. Vi är ett samhälle dränkt i porr. Det är inte besatt av sexualitet. Tidningarna är bara fulla av bantningstips. Alla tjejer ska göra sig smalare och snyggare och få bättre läppar och behålla karn. Tänk om karn går ut genom dörren. Allt är en besatthet av sexuell attraktion i hela vårt samhälle överallt. Därför att vi har bestämt oss för att vi ska stigmatisera kriget och jakten och försöka få bort dem vår kultur. Det blir vansinne. Och i sådana kulturer slår då sexualiteten över och boom, dyker den upp de mest marginella aktiviteterna. Och du får problem som till exempel pedofilpräster i katolska kyrkan.
Så om vi återinför tjurinfektningen, eller utökar den i Spanien, så minskar vi pedofilin bland katolska präster.
Det är inte säkert givet att det går att göra åt andra hållet. Det finns inte en sån kausalitetskedja som jag kommer visa. Men jag kan säga så här i alla fall, att om inte vi får tillbaka en kultur som hedrar kriget och jakten och förstår deras riktiga plats i samhället, så går det skogen. Det vill säga, alla unga killar som kommer till mig idag har kris och de har bipolaritet och depression, och vi har en stor pandemi av unga killar idag som totalt tappat greppet, för de får höra överallt i skolan att det är fult och fel att vara man och alla män ska hata sig själva. Det man får höra i svenska skolan hela dagen idag. De unga killarna kommer till mig och de är helt knäckta i huvudet och vet inte fan vad de ska ta sig till. Och samtidigt så bråkar det massor med kraft in i kroppen på dem. Då säger jag bara så här, spring inte jaga brudar alls. Skit i brudarna, det kommer sen. Brudarna vill inte ha det där tillståndet alls. Det har de fattat också. Ägna dig åt kampsport och lär dig jaga. Ut i naturen, lär dig skjuta en dovhjort rakt in i jävla pallet. Så bara titta rakt i ögonen och skjut den. Döda ett djur. Lär dig döda djur. Och sen gå upp i ringen, joina en kampsportsklubb och träna kampsport. Så du får uttryck för fysisk kontakt med andra män i kompetition. Alltså, du måste gå in i en kraftmätning mot andra män för att mäta din kraft.
Så det manliga våldskapitalet måste pysa ut, och det gör det inte idag, är det du säger?
Ja, pysa ut är till och med ett önsketänk. Jag ska säga att våldet måste finnas där och vara öppet för att förhindra att våldet kommer tillbaka någon annanstans samhället i passiv form. Därför det passiva våldet, även om vi inte mördar varandra passiva våldet, vi fräter sönder varandra istället.
Hur kommer man runt det här då? Om du skulle ge råd till den svenska manligheten idag, vad skulle det vara?
Kampsport och jakt och ta tillbaka manligheten, och dessutom det är vad tjejerna vill, ni får ligga. Ni kommer märka med en gång att dynamiken börjar fungera igen. För att om dagens killar går och knaprar piller när de ska rulla barnvagnen och ska räkna av pappamånaderna, då är de värdelösa för tjejerna. Och det är tjejer idag som sätter igång skilsmässorna. 90% av alla skilsmässor idag hos unga par är tjejerna som sätter igång skilsmässan. För de är trötta på den här mannen som inte har några vänner, inte har något socialt nätverk, aldrig visar sin manlighet någonstans. De bara går kring bakom henne som en liten pojke som väntar på mamma. Och det hatar tjejerna, med all rätt. En ideologi som hyllar kvinnor och barnet hela tiden och gör hela samhället till ett dagis och gör normen att alla ska väl vara gamla och mannen ska inte bli vuxen och hans testosteron ska inte visa sig någonstans, det ska vi helst medicinera bort och liknande. Ett sånt samhälle blir vansinnigt. Ja, men om jämlikhet är likhet, då har man inte ens gått till grunden, etymologin, vad jämlikhet betyder. Jämlikhet betyder inte likhet, jämlikhet betyder att det är lika villkor. Och sen förhoppningsvis utvecklar sig olika saker ur det. Att blanda upp jämlikhet och likhet är som att plantera en trädgård med bara röda rosor vid samma tidpunkt. Och sen tycker man gjort en fin trädgård, för det är inga andra växter där med de röda rosor. Det är bisarrt. Och vi har på något sätt köpt en premiss i Sverige att alla miljöer vi är i måste kvoteras in. 50% kvinnor, 50% män. Utom dagis. För där ska inga män vara alls. Det ska männen bort från pedofiler. Så där har ju antalet män sjunkit tills det bara kvinnor. De miljöerna ska vara helt kvinnliga. Så vi har antingen miljöer med 100% kvinnor eller miljöer där 50% kvinnor och 50% män. Att matten inte går ihop i det här, det är ingen brytt som uttaget för svenska administratörer och politiker. Det är inte om matematik. Men vi ska antingen miljöer med 50% av varje eller 100% kvinnor. Får inte finnas några miljöer någonstans med bara män. Framförallt inte på arbetsmarknaden. Nu läggs det hundratals miljoner på att tvinga tjejer uppenbarligen att plugga till ingenjörsutbildningar som de inte vill gå på Chalmers i Göteborg. Alltså det är, Sverige är helt koko här. Liksom. Vi har blivit Nordkorea när det gäller de här grejerna. Det är besatt av att alla miljöer måste ha blandkönad och desto måste man dränka dem med barn. Så det måste vara män, kvinnor och barn tillsammans hela tiden, överallt, jämt i Sverige. Därför säger jag att det här är äventyrsbadens land. Ska påtvingas på alla, dygnet runt. Ska alla vara med i den här barnfamiljen, överallt hela tiden. Om du på något sätt avviker från den, då är du konstig. Liksom. Då hamnar du utanför. Och sånt. Det är därför jag är för att prova andra sätt att leva på. Så när män som gillar kvinnor sexuellt, uppskattar kvinnor och allt det där, ändå väljer att leva med andra män som jag gör, är det spännande. Och du upptäcker att ja, men det har ju män gjort genom hela historien. Det heter militär och munkar för. Ja, därför, okej. Okay. Det är en sån arketyp jag är. Okej, okay. Ja, det är klart det är. Jag gillade lumpen. Jag har bott i munkkloster större delen av mitt liv. Ja, men det är klart jag vill ha det. Då ska jag bygga det och leva så. Jag vill inte vara med i någon jävla kärnfamilj och bo i någon villaförort. Jag vill inte delta i det. Jag är helt ointresserad av den miljön. Men det är den normen som är förhärskande i Sverige. Och man bygger allting utifrån den normen. Jag är för till exempel könsuppdelade badhus. Så här är jag och många liksom muslimska imamer i Sverige rörande överens. Jag tycker att det är väldigt civiliserat. Och i Sverige ända fram till 1980-talet hade vi i arbetarklassen i Sverige så hade vi herrkvällar och damkvällar på badhusen. Man slapp att bära badbyxor. Och man framförallt satt inte bikinis på tvååringar som svenskarna gör idag. För det är fullständigt sjukt att barn får bikinis som är 2 år gamla. Det är bizarrt. Det är ett verkligen sexualisera barn. Det är jätteperverterat där och konstigt bara. Det fanns poänger med att män gjorde saker för sig och kvinnor gjorde saker för sig. Och den här nya mansrörelsen, den nya kvinnorörelsen vi jobbar med idag i Europa återupptäcker det här att det är något vackert med att män är bara med andra män. Det är något civiliserat med det. Det är bra för kvinnorna. För män hittar styrka i varann innan de går in och ska leverera till kvinnorna. Man och kvinna ska träffas kvällstid. Och då ska de ha det jäkligt mysigt ihop. Och poängen är att resan dit måste de börja tänka på nu. För att om de börjar dagen med liksom titta glommigt på varandra och sen hänger tillsammans hela dagen så är det inte så mycket sexrust kvar på kvällen. Det blir inget grönare gräs på andra sidan, för det är ingen andra sida. Då dödar man sin heterosexualitet ganska fort.
Om du fick lite hjälp här och där med Aron Flam så tror jag ska boka Norra Brunn till dig. Det är dags för dig att göra. Oh, det är dags för dig att göra entré där.
Nej, inte börja ännu karriär. Jag fyller 60, Anders.
Det hade varit roligt.
Nej, jag tror jag är nöjd att vara filosof resten.
Är du inte lite sugen?
Nej, jag har inte tid. Jag har fullt upp att skriva en ny bok och det tar all ledig tid jag har.
Du, många komiker har i alla fall har ju ett kunskapskomplex. Har jag märkt. Nu är inte du komiker, men jag gissar att du inte heller har ett kunskapskomplex.
Nej.
Blinda fläckar kanske.
Det har alla.
Jag brukar ställa samma 5 frågor till alla. Och jag vill bara testa dem på dig. Huvudstaden i Australien?
Canberra.
Vad är hypotenusan?
Hypotenusa, vad är det nu då? Hypotenusa. Jag vet inte.
Är längsta sidan i en rätvinklig triangel?
Nej, såklart det.
Vad hette Sveriges första kung?
Det beror på hur man räknar. Det var väl någon Magnus Eriksson kanske då? Eller vad hittade du på för någonting då? För det fanns ju både Svea och Götar.
Ja, Erik Segersäll brukar man säga. Olof Sköt.
Är det så man skriver?
Ja, Olof Sköt Konungs räknas om det. Men det var Erik Segersälls son.
Okej.
Var spelade Zlatan?
Ja, det där har ändrats genom historien. Ja, metahistorien ändrar det där.
Okej, vi säger så, Alexander. Mm. Var spelade Zlatan innan Milan?
Vet du, Malmö FF var han ju inne i ett bra tag och så var han ju lojal och så levde någon staty och... Nej, han var i England, han var i England också. Ja, han har varit lite överallt.
Jag hör att du är ute och cyklar när du nämnde Malmö FF. Det var några decennier sedan. LA Galaxy.
Ja, han var i USA.
Vad heter
också.
Grisen Grymta på engelska?
Grisen Grymta, det uttrycket finns inte på engelska.
Jo.
Ja, då finns det en gammal brittisk engelska i sådana fall som inte jag talar.
Grymta, vet du väl?
Grymta, vadå?
Grisen grymta.
Men vad säger du på engelska då?
The pig grunts.
Grunts? Det är grunts. Gammal brittisk engelska. Ja. Ingen amerikan skulle fatta det. Ingen amerikansk. Jag pratar amerikansk engelska. Ingen skulle fatta vad grunts är.
Så du, att säga grunts du säger att jag har fel svar?
Nej, jag tror det är rätt svar. Det är helt korrekt, men det är gammal brittisk engelska. För ingen säger det uttrycket. Ingen använder det i dagligt tal engelska som vi gör i Sverige. Med grisen grymta. Okej. Okay.
Alexander Bard, tack så jättemycket för att du gästade toppmöte med Anders S.
Tack så mycket Anders S för att du hade mig.